En podcast från Aftonbladet.
Irankriget är nu inne på sin tredje vecka. USA och Israel bombar Iran. Israel bombar Hezbollah-mål i Libanon, där de också gått in med marktrupper. Och Iran svarar i sin tur med att attackera amerikanska och israeliska mål och baser runt om i Mellanöstern. Tusentals personer har dödats och enligt FNs flyktingorgan har över 3 miljoner iranier drivits på flykt inom landet till följd av bombningarna. Och i helgen attackerade USA som svar på att Iran blockerar Hormuzsundet, ön Sharg, som beskrivs som den iranska ekonomins ryggrad.
The president says these military targets on Karg Island have all been destroyed. Karg Island is a critical piece of Iran's oil infrastructure, and it's essentially where much of Iran's oil industry and their export industry begins.
Ön Sharg ligger i den norra delen av Persiska viken och är inte mycket större än Lidingö utanför Stockholm. Ön är navet i Irans oljeproduktion och över 90% av Irans oljeexport går via ön, som tack vare sin form och placering kan anlöpas av enorma tankefartyg. Ön kallas i Iran för den förbjudna ön eftersom det endast är militärer och säkerhetsklassad personal som får beträda den. Nu säger Donald Trump att man i bombningarna förstört all militär infrastruktur på ön, men att man än så länge låtit oljeproduktionen vara. Varför har han gjort så? Vad händer nu i Irankriget? Och vad händer om Irans oljeproduktion slås ut helt? Det pratar vi om här i Aftonbladet Daily, idag med mig Love Isaksson Svensén. Och med mig här i studion har jag Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter här på Aftonbladet. Hej och välkommen Niklas.
Tack så mycket.
Niklas, vi ska ju prata om Sharg-ön här idag, men det är ju mycket annat som händer i det här kriget samtidigt såklart. Jag tänker att vi börjar lite snabbt bara i en annan ände. Amerikanska marinkårssoldater som varit stationerade i Japan, de är nu på väg mot Mellanöstern. Vad innebär det här?
Ja, det rör sig om då en så här Amphibious Ready Group som innehåller då en Marine Expeditionary Unit. Det är fartyg och ungefär 5000 soldater och sjömän, varav kanske drygt 2000 till av marinkåren då. Och de har med sig egna stödresurser, artilleri, flygplan och den typen av grejer. Och marinkåren är ju experter på amfibisk krigföring, landstigningar, ta hållpunkter, öar, alltså den typen av saker. Så det visar väl ungefär två saker. Det första är väl liksom hur illa förberett det här kriget mot Iran egentligen är. Att man, har man verkligen tänkt på alla eventualiteter om man 2 veckor in i kriget måste skicka efter en landstigningsstyrka från Japan? Och det andra är att det kan vara en signal. Antingen att man vill sätta press på Iran då genom att flytta mer resurser i närheten. Eller så att man faktiskt vill kunna genomföra någon typ av landstigning någonstans för längre eller förmodligen kortare tid då.
Och Trump har ju sagt tidigare att han inte utesluter marktrupper in i Iran. Är det här liksom ett steg i den riktningen då skulle du säga?
Ja, men det skulle det kunna vara. Man ger ju i alla fall sig själv möjligheten att göra någonting. Men det är en ganska liten styrka ändå. Alltså det är några tusen soldater. Så de kan ju ta en begränsad yta för en kortare tid skulle jag säga. Men det är liksom ingen stor invasionsarmé eller någonting sånt.
Och det här kriget, som så många andra tidigare krig i den här regionen, har ju just nu ett ganska stort oljefokus. Indien har fått dispens från USA för att köpa rysk olja. Alltså vad innebär det här? Och hur kan USA bestämma om Indien får eller inte får köpa olja av Ryssland?
USA och Indien kom överens om ett handelsavtal här i början av året som bland annat innebar då, åtminstone enligt USA ska vi säga, att Indien skulle sluta köpa rysk olja. Innan det hade ju Trump lagt strafftullar på Indien för att få till det här då. Men nu har USA gett Indien då 30 dagars dispens för att köpa rysk olja när leveranserna från Mellanöstern då ser ut att utebli i stor utsträckning. Indien har ju jättestort behov av sin oljeimport och har ju försökt liksom ställa om då från ryskt till liksom från Gulfstaterna då. Men om inte de kommer så blir det för stora konsekvenser helt enkelt. Det blir liksom jättedramatiskt för Indien i så fall. Och det här är ju pengar som går rakt in i Putins krigskassa. Så det kan ju bli en ännu mer gynnsam situation för Ryssland med ju längre kriget pågår och om oljepriserna höjs ännu mer.
Jag tänker att vi går tillbaka till Sharg-ön där vi började, som nyligen attackerades av USA. De här attackerna var ju också i helgen som har gått. Trump har ju efter det sagt att vi kanske bombar ön lite till för att det är kul. Just for fun, sa han. Vad tänker du om de här uttalandena?
Nej, men att han är ju en djupt oseriös person på många sätt och liksom som säger väldigt mycket larviga och felaktiga saker. Men det hindrar ju inte att USAs anfall sker av väldigt tydliga skäl, och det är inte för att det är kul då, utan de här attackerna som redan är genomförda har ju riktat sig mot militära mål på skärgrön då. Man har slagit ut luftvärn och garnison och sånt där. Men man har sparat oljeinfrastrukturen. Och det gör ju både att man har fritt fram att attackera oljeinfrastrukturen senare då, eftersom försvaret är borta. Men framförallt är det en signal om att man kan tänka sig att attackera oljeinfrastrukturen. För det som pågår nu i kriget är att både USA och Iran försöker på olika sätt, och med de helt olika kort de har på hand, att kontrollera eskalationen, att steg för steg skruva upp konflikten till en nivå där motståndaren inte längre kan bära konfliktens kostnader. Och det Iran gjorde ju det genom att stänga Hormuzsundet, och Trump gör det genom att hota skärg. Och över 90% av Irans oljeexport går ju via den hamnen. Och det får jättestora konsekvenser om den hotas, såklart.
Ja, om oljeinfrastrukturen på den här ön skulle slås ut helt, vad skulle det innebära för Iran?
Ja, Iran är ju förstås då extremt beroende av intäkterna från oljan som passerar här. Men det är ju, ska man väl säga, världsekonomin också. Alltså Iran står ju inte för, jag vet inte vad man ska kalla stort i sammanhanget, men 3-4-5% av oljan på världsmarknaden i normala fall. Och kommer inte den ut så stiger ju priserna såklart ytterligare. Och det är också sannolikt att då, om USA skulle anfalla skärg på något ytterligare sätt, så kommer Iran säkert försöka svara med motanfall mot oljeinfrastrukturen runt Persiska viken i allmänhet. Och beroende på vilken kapacitet man har kvar då, så kan det ju få ännu värre konsekvenser då.
Och hur har Iran reagerat än så länge? För de har ju ändå svarat på de här attackerna som har utförts på skärgen.
Ja, de har ju hotat med att slå tillbaka då, och specifikt pekat ut liksom Förenade Arabemiraten har jag sett. Men USAs allierade runt Persiska viken här får ju bära en väldigt stor del av bördan för det här kriget. Som de egentligen inte har varit med om varken att starta eller bedriva. Och det är oklart, tycker jag, hur länge de kommer tycka att det är okej. Och visserligen dessutom då om de kan påverka Trump att sluta även om de skulle vinna. Men vad det gäller skärg så tror jag liksom att USA kommer gärna vilja behålla infrastrukturen där intakt för att ha den som ett förhandlingskort och helt enkelt kunna lämna tillbaka den efteråt. För förstör man den, ja, men då har man ju slängt det kortet, då har man ju liksom ingenting att erbjuda Iran. Och här skulle man kunna se en roll för den här marinkårsstyrkan som är på väg då, att de går i land och säkrar ön. Men jag har sett folk spekulera om det, men personligen har jag svårt för att se nyttan med just det. Jag tror att man i praktiken kan skärma av ön ändå med flygstridskrafter och så, och helt enkelt bomba dem som försöker lägga till eller något sånt. Jag är inte säker på att man måste ta över den rent fysiskt.
Och nu har ju Trump sagt att man har attackerat militära mål, som du säger. Man har lämnat oljeinfrastrukturen intakt. Men den här ön har ju attackerats tidigare under kriget mellan Iran och Irak på 80-talet. Så i princip totalförstördes ju infrastrukturen där. Men den kunde man ganska snabbt bygga upp. Alltså skulle det kunna ske igen då om det skulle bli nya attacker?
Jo, men det skulle det väl kunna göra. Men det blir svårt så länge kriget pågår, om så att säga. Om USA slår ut en stor del av den infrastrukturen där, så kommer de nog kunna se till att den inte byggs upp igen så länge kriget pågår.
Kriget i Iran fortsätter rasa, och nu hotar USAs president Donald Trump NATO med konsekvenser om medlemsländerna inte hjälper till. Men vad har egentligen försvarsalliansen NATO, där Sverige ingår, för skyldighet att hjälpa USA i anfallskriget de nu bedriver? Vi pratar mer med Niklas Wendt alldeles strax här i Aftonbladet Daily. Det som händer samtidigt är också att Iran fortsätter ju blockera det här väldigt viktiga Hormuzsundet. Trump har ju bett sina allierade runt om i världen, bland andra Sydkorea, Australien och Japan, om att man ska skicka krigsskepp för att hjälpa till att bryta den här blockaden. Responsen har väl än så länge varit ganska sval, måste man ändå säga. Det är ingen som har sagt att de ska hjälpa till på det här sättet. Men samtidigt så hotar ju också Trump NATO om stöd i Irankriget uteblir. Berätta, vad är det han har sagt nu?
Nej, men han har ju sagt att de länder som får leveranser av olja genom sundet också borde hjälpa till att säkra sundet, och att det här borde alltid ha varit en laginsats, skrev han på sociala medier. Och det är ju bara några dagar då efter att han gått till attack mot till exempel Storbritannien, efter att nyheten kom ut att Storbritannien övervägde att skicka hangarfartyg till Persiska viken, så skrev han att vi behöver inte folk som går med i kriget efter att vi redan vunnit. Så det är lite motsägelsefullt allt det här. Men det finns ju några liksom olika saker. Alltså det första, från en europeisk horisont, så är ju uppdraget väldigt otydligt definierat. Exakt vad är det europeerna förväntas göra, vilka är de övergripande krigsmålen överlag? Här har ju Trump och hans regering vacklat mellan väldigt många olika ståndpunkter, och det blir väldigt svårt då att gå in så i en konflikt när man inte har någon kontroll över förloppet. För man kan ju egentligen inte bara skicka in krigsfartyg i sundet och bara passivt ligga där och svara på angrepp, utan man måste ju på något sätt kunna slå mot källorna för angreppen också, annars kommer man bränna ut sin liksom ammunition för fort. Och då är man ju fullt krig, och det är ju liksom av det skälet som man normalt konsulterar sina allierade innan man börjar ett krig. Man kommer inte springa några veckor efter och kräver att man får liksom hjälp med att rensa upp den röran som man har ställt till med. Och det andra är ju att Trump den senaste tiden har ägnat sig åt att håna europeiska insatser, alltså andra NATO-länder, för vad de gjorde i Afghanistan och sånt där. Och han har utnyttjat vårt säkerhetsunderskott gentemot Ryssland för att lägga tullar på oss, och han har hotat att annektera Grönland bland annat. Så det är inte konstigt om liksom allierade drar sig för att ställa upp. Och den tredje saken är kanske att många europeiska länder har en ganska begränsad kapacitet att göra någon nytta i den här situationen i alla fall. Sverige till exempel har inga fartyg som skulle passa för att genomföra eskort i Hormuzsundet. Små fartyg med som mest kanon som luftförsvar är liksom, kan inte göra sig gällande där.
Sverige är ju samtidigt, vi är ju lite kända ute i världen för de svenska ubåtarna till exempel. Skulle det kunna vara aktuellt att man skulle skicka svenska ubåtar till Persiska viken?
De kan ju inte ligga ute så länge då som atomubåtar kan. De är ju dieselelektriskt drivna, de svenska ubåtarna, är egentligen gjorda för liksom Östersjömiljö. Och sen har ju inte, jag tror inte undervattenshotet är av den karaktären att de liksom skulle komma till sin rätt riktigt. Men alltså,
de skulle inte göra någon nytta där egentligen?
Nej, jag tror inte det. Däremot så skulle Iran kanske inte kunna hota dem direkt på något sätt. Men de skulle inte göra så stor nytta heller.
Men vi pratade ju där tidigare om allierade. Svaret från USAs allierade har varit svalt. Men samtidigt har vi då NATO. USA är en stor del av NATO. Sverige ingår i NATO. Alltså, har NATO-länderna någon som helst egentligen skyldighet att hjälpa USA i det här Irankriget?
I grund och botten inte. Alltså, NATO är en försvarsallians med väldigt geografiskt tydligt definierade gränser inom vilka det här ömsesidiga försvaret gäller. Så det kan gälla Medelhavet, Nordatlanten, ländernas eget territorium, men inte helt avgjort Persiska viken. Men det viktiga i sammanhanget är väl att Trump inte ser det så. Alltså för honom är värdet av NATO helt transaktionellt. Vill han ha hjälp med ett vansinnesprojekt så förväntar han sig att få det. Och annars liksom lägger han det på minnet och kommer hålla det emot den som har gått emot honom, så att säga. Och det gör ju det här till en ganska farlig situation. Alltså, Trump har ju redan spridit ganska mycket tvivel om huruvida han skulle sluta upp mot ett ryskt anfall i Europa. Och redan det här tjafset om vad NATO ska göra eller inte göra gör ju att det blir ännu mer tveksamt om han skulle göra det. Och det är ju möjligt, till och med troligt, att den här retoriken kommer eskalera ytterligare innan det här kriget är slut. Så det sänker ju liksom NATOs gemensamma avskräckning gentemot Ryssland ganska avsevärt, vilket är liksom väldigt, väldigt dåligt.
Och vi har ju tidigare rapporterat, du och jag, Niklas, vi har suttit här och pratat om bland annat Hormuzsundet. Idag pratar vi om Skärgön. Vad skulle du säga att det här kriget handlar om idag? Vad är det viktigaste att hålla koll på?
Alltså, på något sätt måste ju det här sundet öppna i någon form. Det är ju det allting egentligen handlar om nu. Och jag tror att det blir svårt att göra det genom att helt slå ut Irans militära förmåga eller eskortera fartyg genom sundet. Det har vi pratat om förut. Så då återstår på något sätt att Iran eller USA backar. Och vad gäller Iran så är den regimen nu så utsatt och liksom slåss för sin långsiktiga överlevnad att den måste på något sätt återställa någon sorts fungerande avskräckning gentemot USA och Israel. Och det talar ju inte för att man kan vika ner sig. Jag är osäker på om USA kan tvinga fram det heller. Ockuperar man eller liksom skärmar av skärg så kanske man kan svälta ut regimen, men det är möjligt att regimen kan svälta ut världen först så att säga. För blir sundet stängt så kan det bli global ekonomisk kris, inflation, recession, alltså jättestora ekonomiska konsekvenser. Så på något sätt måste det här lösa ut sig. Och jag tror att det är liksom det kokar ner till.
Sist här, Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Lovis Axon Svensén och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.